Hjärtligt välkomna till vår hemsida. Vi ska strax få lyssna till dagens predikan. Men innan jag börjar med predikan så vill jag bara kort informera om att vi nu den här veckan som ligger framför oss så kommer vi ha 3 dagar av bön och fasta. Det är fredagen den 22, lördagen den 23 och söndagen den 24 januari. 3 dagar av bön och fasta. Ni ber, ni fastar hemifrån. Det kan vara en del fasta också. Men vi vill mötas inför Guds tron i bön. Det är en speciell tid och vi behöver samlas inför Guds tron och be tillsammans. Som sagt, vi gör det hemifrån var och en på den plats där du tycker att det passar bäst för dig. Men utöver detta så samlas vi till en bönesamling klockan 15 den 23, alltså på lördagen den 23. En extra bönesamling klockan 15. Vi gör detta med hänsyn till alla regler angående pandemin, men vi behöver mötas inför Guds tron. Så varmt välkomna att delta i bön och faste helgen. Nästa söndag så är det Volkan Eroglu som kommer att predika på engelska och jag kommer att tolka till svenska. Så det är en möjlighet att engelsktalande också får lyssna på det fantastiska budskapet om Jesus. Så varmt välkomna och nu vill jag be innan predikan. Herre, vi tackar och prisar dig att vi får komma till dig under livets alla omständigheter. Tack Herre att du älskar oss. Tack Herre att du vet om våra bekymmer. Du vet om det som vi brottas med. Du vet också om våra glädjeämnen. Tack Herre att vi får komma med allt detta till dig. Och vi vet att du hör oss. Du vet Herre, vi vet att du lyssnar på oss och du svarar. För du är en levande Gud. Tack att du vill också tala till oss nu genom ditt ord. Och genom din helige ande. I Jesu namn. Amen. Dagens ämne kan låta rätt så trist och skrämmande. Det kommer att handla om antikrist. Men det är faktiskt så att Guds ord talar om detta. Och därför känner jag en stor frimodighet att också ta upp detta ämne. Och försöka att tolka Guds ord så gott jag kan. Vi ska alltså försöka att ge en så fullständig och tydlig bild som möjligt utifrån det Guds ord ger oss. Vi kommer fortfarande inte att förstå alla detaljer. Det kommer att kvarstå en del frågetecken. En del förblir helt enkelt otydligt, men jag vill tacka Jesus som gav oss uppenbarelsen genom aposteln Johannes. Det vi har fått är så pass tydligt att det bevarar oss från en massa villovägar. Hans uppenbarelse är som morgonstjärnan i mörkret. Det är ljuset på vår stig så vi inte går vilse. Halleluja! Så låt oss inte fokusera på det som är spekulativt utan låt oss koncentrera på det som är begripligt. När det som beskrivs som antikrist så kommer vi säkert att ha en hel del frågetecken kvar. Men när det väl har skett, då kommer vi att se att frågetecknen förvandlas till utropstecken. Amen. Vi har redan hört en del om antikrist när vi lyssnade till Uppenbarelseboken, det 13:e kapitlet. Detta gjorde vi redan i augusti 2020, så det är ungefär 5 månader sedan. Och därför vill jag kort sammanfatta det vi lärde oss den gången. I vers 2 i Uppenbarelseboken 13 läste vi att Satan gav Antikrist sin makt och sin tron och stor myndighet. Det sker med andra ord en satanisk inkarnation. Guds ord är väldigt tydligt att från och med nu så tillber man vilddjuret. Ordet tillbe kommer från att kyssa eller att som hunden slicka sin mästares hand. En intressant tanke. I kapitel 13, vers 4 läser vi om man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och man tillbad vilddjuret. Alla stammar och folk och språk och folkslag, ja, alla jordens invånare tillber Antikrist. Lägg märke till, ingen, absolut ingen ledare eller politiker som inte lyckas med detta, att hela världens befolkning tillber honom, är Antikrist. Inte förrän detta sker, att en ledare inte bara härskar över alla jordens invånare utan faktiskt blir tillbett av alla stammar och av alla folk och av alla språk och av alla folkslag. Inte förrän dess har Antikrist trätt fram i hans sataniska makt och auktoritet. Sen är Guds ord väldigt tydligt i det att denna sataniska inkarnation av Antikrist varar i 42 månader, det vill säga i 3,5 år. Inte längre. Och det är Antikrists och den falske profetens sista år. De är dömda. Deras tid är begränsat. De går mot sin undergång. Och deras slut är i eldsjön. Vänner, detta är fantastiska nyheter. Vidare har vi läst att Antikrist får makt att strida mot de heliga och besegra dem. Står i Uppenbarelseboken i 13 kapitlet i verserna 7-10. Medan hela mänskligheten alltså tillber Antikrist, finns det en modig skara som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Några av dem måste gå i fångenskap. Några av dessa värdefulla heliga kommer att dödas med svärd. Ungefär så här långt hade vi kommit i augusti. Dessa otroligt viktiga informationer ger oss egentligen så mycket klarläggande information redan att vi slipper att falla för varje ny spekulation om den kommande Antikrist. Det vi inte gjorde när vi läste Uppenbarelseboken 13, det var att försöka förstå detaljerna som beskrivs när det gäller vilddjuret. Jag lovade då att vi skulle göra det när vi kommer till Uppenbarelseboken 17. Och där är vi nu. Så både i kapitel 13 och 17 beskrivs vilddjuret på följande sätt. I Uppenbarelseboken 13, verserna 1-3, och jag citerar: "Och jag såg ett vilddjur stiga upp i havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor, och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dessa huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och sen i Uppenbarelseboken i 17 kapitlet i vers 3 så citerar jag igen. I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakanrött vilddjur som var fullt med hediska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Så båda avsnitt stämmer helt överens med beskrivningen om vilddjuret. Det hade 7 huvuden, 10 horn, hediska namn. Kapitel 13 tillägger att det också hade 10 kronor på sina 10 horn. Men det är ingen motsägelse utan snarare en kompletterande uppgift. Hur ska vi då tolka denna beskrivning? Tack och lov så får vi igen en himmelsk guidning i tolkningen. Helt underbart. Lyssna här. I Uppenbarelseboken 17, verserna 7 till och med 13. Och ängeln sa det till mig. Varför är du så förundrad? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de 7 huvudena och de 10 hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp i avgrunden och gå sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men ska komma. Detta är det sinne som ger vishet. De 7 huvudena är 7 berg som kvinnan sitter på. De är också 7 kungar. 5 har fallit, 1 är och 1 har ännu inte kommit. Och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den 8:e, men hör till de 7. Och han går mot sin undergång. Och de 10 hornen du såg är 10 kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. När jag läser detta så vill jag gärna erkänna att min jordiska hjärna inte verkar kunna förstå allt i denna himmelska utläggning. Men även om vi inte begriper alla detaljer så finns det så pass mycket i detta som hjälper oss att förstå åtminstone en del. Observera. Det som är viktigt att komma ihåg, det är att det här är en bild på en verklighet. Människorna kommer ju inte att se ett vilddjur med 7 huvuden och 10 horn. Det som kommer att vara den synliga verkligheten, det är en människa, en person, en politiker. Inget konstigt vilddjur. Så det vi behöver se i bilden är en världsledare som till sin härkomst och i sitt väsen är som detta vilddjur. Okej. Då tittar vi på detaljerna. Vi läste först vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp i avgrunden och gå sedan i fördärvet. Johannes får ju denna vision någon gång runt åren 81 till 96. när den romerske kejsaren Domitian härskar. Ängeln säger nu att vilddjuret redan har varit en gång, är borta en tid och ska komma upp igen, upp i avgrunden. Och i kapitel 13, vers 3 så läser vi att ett av dessa huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Med andra ord så har det kommande andekristna rike anknytning till en tidigare historia. Det har varit något som man ansåg vara överkört eller död. Något som har varit borta får nu nytt liv och kommer tillbaka. Dess dödliga sår hade läkts. Många har den tolkningen att det är Antikrist själv som får ett dödligt sår som han mirakulöst övervinner och blir läkt igen. Men det är lite svårt att se det på det sättet, för det är inte det vad texten säger. Det är inte vilddjuret som hade ett dödligt sår, utan ett av hans huvuden som enligt det tillhör då hans bakgrund. Huvuden representerar ju det som föregår själva vilddjurets framträdande. Vi kommer strax tillbaka till detta. Det nästa är att de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Okej, nu vet vi vad vilddjurets sju huvudena står för. Det är sju berg och sju kungar. Hur ofta har vi inte hört att dessa sju berg som kvinnan sitter på är Roms sju kullar? Och varför inte? Saken är bara att det finns så många fler huvudstäder som är byggda på sju kullar. Vi har till exempel Aten, Babylon, Istanbul, Prag och till och med Jerusalem. Så att bara titta på de sju kullarna eller bergen, det hjälper oss inte direkt vidare. Däremot är ju dessa sju huvuden också sju kungar. Och kungar representerar ju också kungariken. I vers 10 och 11 läser vi: fem har fallit, en är och en har ännu inte kommit. Och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde, men tillhör de sju, eller hör till de sju. Om vi nu intar Johannes tidsperspektiv, då ser vi att fem kungar har faktiskt fallit. Det var det egyptiska, det assyriska, det babyloniska, det medopersiska och det femte, det grekiska riket. På Johannes tid så har dessa riken redan försvunnit. De var historia. Sen står det ett är. Så på Johannes tid fanns det ett rike och det var Romarriket. Det var alltså det sjätte i uppräkningen. Ett sjunde skulle komma och så skulle Antikrists rike bli det åttonde. Nu vet vi att Romarriket varade som Väst- och Östrom i sina olika former. Och längre fram i det heliga romerska riket Sen i Napoleons och det österrikisk-tyska kejsardöme ända fram till 1918. Under hela den tiden, under hela den perioden har dessa härskare, dessa kejsare anknutit till Rom. De har sett sig själva som efterträdare för Roms rike. Så det var det fram till 1918, och detta var det sjätte rike. Ur första världskrigets kaos växte Hitlers rike fram. Skulle det kunna vara så, det är ett stort frågetecken, men skulle det kunna vara så att hans rike var det sjunde, att han var den sjunde kungen? Texten säger, den sjunde blir kvar bara en kort tid. En sak som alla dessa riken, från det egyptiska till det sjunde riket, har gemensamma, det är att alla dessa riken har haft en stor påverkan på det judiska folket, på ett eller annat sätt. Det som kvarstår efter det sjunde riket är antikristrike, som enligt Engels förklaring är den åttonde. I och med att de sju huvudena symboliserar antikrists bakgrund kan vi konstatera att alla dessa tidigare kungar eller riken har präglats av gudlöshet. Istället för att upphöja Gud, skaparen av himmel och jord, så har man upphöjt människor och många gånger faktiskt krävt tillbedjan eller åtminstone en absolut lydnad. Och där kommer ju bilden av hunden in igen som slickar sin herres hand. Den sortens tillbedjan. I samband med det åttonde, det vill säga antikrists rike, så säger vår text att han är själv den åttonde men hör till de sju. Att han hör till de sju kan betyda att antikrists rike är ett av de tidigare som har varit död eller har varit borta och som till allas förvåning återuppstår. Eller så kan det ses som att antikrist är en av dessa sju i deras sätt att vara. Att han är av samma anda. Hur som helst så finns det en tydlig koppling mellan antikrists rike och de sju tidigare kungarna. Vi går vidare till vers 12 och 13. Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. Förklaringen av de tio hornen, och enligt kapitel 13 också då 10 kronor på dessa 10 horn, är rätt så enkelt att förstå. Antikrist kommer att få sin makt av 10 kungar som är samtida med honom. De är alltså inte förelöpare till honom, utan de regerar samtidigt med honom. De regerar en timme, det vill säga en mycket kort tid, tillsammans med honom. Detta gör det tydligt att antikrist inte blir en enmansregent som man många gånger kanske tror. Snarare kommer han att regera i en allians med 10 andra regenter. Vilka dessa 10 är, det får vi tryggt lämna i Herrens händer. Han vet. Efter all denna information kommer jag till det stora final. Vers 11 säger att han, det vill säga antikrist, det här vilddjuret, den åttonde, han går mot sin undergång. Vem det än är som i en satanisk inkarnation tar över världsherradöme för en kort tid på 3,5 år, vem det än är, så går han mot sin undergång. Halleluja! Lyssna igen vad vers 14 säger. Vilddjuret och de 10 kungarna ska strida mot lammet, och lammet ska besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Vänner, det här är lätt som en plätt. Inget kan ske. Inget om och men. Det står så enkelt. Lammet skall besegra dem tillsammans med de kallade. Vilka är de kallade? Jo, men det är ju vi som tror på Jesus, eller hur? Vilka är de utvalda och troende som tillsammans med lammet ska besegra antikrist? Det är de som har fått förlåtelse genom lammets blod och redan har blivit uppryckta till den himmelska tronsalen. Halleluja! Vilken framtid! Syskon, låt oss vara nyktra och förankrade i Guds ord, så vi inte blir hit och dit kastade av allehanda läror. Vi väntar inte på antikrist och hans rike. Vi väntar på vår Herre Jesu tillkommelse. Om vi nu känner att tiden närmar sig för det som beskrivs i Uppenbarelseboken, hur mycket närmare är då inte vår älskade Jesus som kommer för att möta sin brud, församlingen? Låt oss vara vaksamma, inte panikslagna. Låt oss leva ännu närmare Jesus och räkna med hans kraft och hans fantastiska möjligheter just i en tid som denna. Så lyft era huvuden, ty er räddning är nära. Halleluja. Gud välsigne dig. Amen.
Låt ditt rike Låt din rike komma. Låt din härlighet bli synlig mitt ibland oss nu. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Låt din härlighet.